Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna ska ni vara till det allra bästa i krönikörerna, det vill säga en ojämn vecka. Vad betyder det, Elin?
Ojämn vecka innebär att det är Hugo som spanar. Jag är andra fiolen idag.
Det är den ljusa veckan i krönikörernas tillvaro, skulle man kunna säga.
Den upplysta, goda.
Exakt. Är du intresserad av mina två rubriker och vad jag har fnulat på till den här ojämna veckan?
Jag är mer än intresserad.
Lyckoveckan. Mm. Okej, nummer ett då. Konsten att gräla. Det är en liten självupplevd how-to-berättelse och studie. Bråkandets ädla konst. Där du kommer få höra om hur jag slog sönder ett rum i vrede. Men också om jag med tiden blev lite klokare och bättre på att gräla med det som idag är min fru. Och jag tror och hoppas att jag kan hitta lite allmän giltighet i alltihop det här. Eller det är alla grälar ju.
Mm, alla grälar.
Du också?
Ja.
Mycket eller?
Nej, jag skulle inte säga, men gräl finns.
Nummer två har jag snävat in mig lite mer kulturellt, men det kan ju du gilla som är från en kulturfamilj. Det är tacksidorna förstör litteraturen. Och man brukar ju gilla på att gnälla på modern litteratur. Säga att Storytel och sänkt biblioteksstöd och kortsiktiga förläggare har gjort det lite tunt och lite dåligt. Och det är inte som det var. Varför skrivs det inga Proust eller Selma Lagerlöfs böcker väl länge? Men jag har kommit på efter att ha läst en del de senaste veckorna att det största problemet med samtidslitteraturen är tacksidorna. De där i slutet där sådär nya författare skriver långa och meningslösa och lismande tack till olika jävla människor.
Och du läser dem alltså?
Jag läser dem och de förstör boken för mig.
Hela upplevelsen.
Ja. Ja, vad tror du då?
Jävligt udda grej att liksom haka upp sig på tacksidorna, kan jag känna.
Har du aldrig stört på dem?
Nej, jag kan tycka att det är lite gulligt när man tackar sin förläggare och sin fru.
Men problemet är att de har ju då skapat ett stort universum som jag har sugits in i. Och sen så bara sitter de där så nu bara tack till den.
Har du blivit tackad någon gång?
Säkert.
Jag blev det en gång och förstod verkligen inte varför. Det var Fredrik Strage som tackade mig en av hans första böcker.
Ja, det var väl fint.
Jättefint, men jag förstår inte varför jag förtjänade
ja,
det.
Jag vet att jag blev tackad i en blogg. Jag skrev ju en massa självbiografi. Jag blev tackad i jag glömde bort vad hon hette. En bloggerska som var stor för 15 år sedan. Men det var ju rimligt, för jag har ju fan skrivit hennes bok. Men det fick en lite tack. Jag hade skrivit lite stolpar, så skrev jag ut den.
Ja. Jag känner att vi har faktiskt uttömt detta ämne genom...
Var det du just gjorde? Ja. Knäckte hela min.
Precis. Så jag känner absolut att jag skulle vilja höra om konsten att gräla. För där har jag faktiskt ganska mycket att säga. Jag är lite av en expert på ämnet.
Bra, då ska jag bara kasta den andra. Som jag sa, det blir en någonting som bottnar i rätt mycket egna upplevelser.
Är du en grälskling?
Nej, det är jag inte. Men
hallå, det var ett jättekul ord som jag vill ha en liten reaktion på.
Jag är inte
det.
Så mycket för dina de där Amelia Dam och hittar på orden. Jag vet okay. att du tycker det är kul.
Okay, okay.
Nej, men min fru och jag hade rätt rejäla bråk i början av vårt förhållande. Och det var liksom magnitud på bråken som jag inte alls var van vid. Hon är rätt eldig, vilket man kanske inte riktigt kan säga om mig.
Feisty.
Ja, absolut. Jag är inte lika temperamentsfull som hon. Men däremot ledde många av våra duster till att jag total exploderade. För som konflikterade människor ofta gör, och jag är en sån, så håller man det inne och inne och inne och inne. Och så man har en jävla sydländsk temperament.
Men min man är exakt likadan. Alltså, det är så,
så håller man inne och till slut så bara blir
jag,
det totalt...
Jag pushar, jag pressar, jag vill se reaktioner, jag får ingenting. Då pushar jag och pressar lite mer.
Tills lavetten kommer.
Och till sist, så, men då brukar han drämma ner handen i bordet. Och skrika, nu räcker det! Och då blir jag nästan lite rädd. För då känner
det ändå lite härligt, tyckte du?
Nej, även då känner jag, nu har fan gått för långt.
Ja. Så känner men det är ju det där det blir. Man till slut så tar det blir falling down. Man blir tokig. Och i mitt fall var det ganska ofta var det kopplat till alkoholintag. Men inte alltid. Jag tror att jag gömde mig rätt mycket sådär som snubbar kan göra. Det här kan jag väl säga för att jag vet att hon inte lyssnar så mycket på podden. Så att jag vågar säga att...
Tänk om hon får ett litet anonymt sms.
Ja, det kanske hon får.
Nej,
men hon var
podden.
Sån som tyckte, i alla fall då, att en passionerad kärleksrelation, det ska även inbegripa rätt mycket bråk. Liksom. Riktigt jobbigt.
Alltså jag tror ju faktiskt inte på det.
Inte jag
heller. Tror ju att man ska ha det lugnt och skönt och så lite bråk som möjligt.
Ja, men jag tror man ska ha en del bråk. Jag kommer till det lite senare. Men visst, absolut, så lite som möjligt om det går. Men det är ju rätt svårt att leva med den utan att komma ihop sig. Men med den absoluta bottenpunkten bland våra tidiga grälar var när jag vaknade hemma en morgon, gick ut i vardagsrummet och kom ut i ett slagfält med en stor stol som var sönderslagen av mig.
Oj.
Jag hade svingat den mot en bokhylla som därmed också inte var så mycket kvar av.
Oj.
Och även gått loss på en spegel som inte heller var så brukbar.
Skämdes du då när du såg den här?
Så jävla mycket, och det kändes så miserabelt och så här socialfallsaktigt alltihopa.
Det är ju lite det, förlåt, för att just när en man är våldsam, och det behöver inte vara att han är en våldsam.
Det ska sägas att jag inte hade svingat en mot min fru.
Men
mot allting annat.
Jag utgår från att du inte gjort det, men jag kan säga att ändå är det läskigt, tycker jag, som kvinna, när en man är liksom aggressiv mot en vägg, förstår du? Eller
ja,
mot
det finns något väldigt läskigt lite i det man gör också, antar jag. Okej, nu orden räcker inte till, men jag är i alla fall starkare. Jag visar här, när man var en grått människa och slår sönder
det är verkligen grått.
Så kanske hon lugnar sig lite. Så att, nej, det var ju liksom hemskt på alla sätt och vis.
Började du liksom så här försiktigt städa där på morgonen och plocka upp och så limma stolen?
Nej, jag slängde allting bara. Ja, men det var så miserabelt. Men det blev en vändpunkt, för vi började gå i parterapi och började förstå varandra lite bättre. Det dracks väl mindre. Och det var ju inte fel på vår kärlek. Det är det fortfarande inte. Men det var fel på kommunikationen och framförallt hur vi bråkade med varandra.
Ni hade ett felaktigt liksom bråkmönster.
Ja, ett helt värdelöst mål. Vi liksom kastade oss rätt in i konflikthärdarna. Eller hon gjorde i alla fall. Hon steg på tills jag gick bananas. Men, och jag tänkte på den där socialfallsnatten häromdagen, bara några veckor sedan, för på juldagen tror jag det var, så var vi så jävla trötta på varandra.
Det har varit lite, pratade intensivt.
Om, nej, men det du pratade om förra veckan med den här lyckan under julen och Instagram och skit. Alltså, det är ju så långt ifrån sanningen. Julen är ju ett helvete. Man bara går på varandra och du har missnöjda barn och liksom...
Ja, men det var väl då gick... som många skilsmässor just indiceras.
Ja, på långsemestern, absolut. Ja. Och det här var så här, vi kunde liksom inte titta på varandra. Och jag kände liksom att det pirrade inte på rätt sätt istället i kroppen. Så det pirrade i knytnäven istället för någon annanstans. Men istället för att peta i något av såren och liksom trigga igång varandra till något skit, så undvek vi varandra resten av dagen.
Ja, det var ju moget.
Jag tog min lilla kärlekshund Bob och gick på lång promenad. Hon tror jag, gick och tränade. Och sen framåt kvällen så sågs vi. Och då började vi prata om vad det var liksom, de olika. För det var ganska liksom, vi var tvungna till det kan man ju säga. Men vi hittade fram till varandra utan att det gick överstyr den gången. Då,
moget, så måste du ändå känt att ni hade lärt dig någonting på parträffen.
Ja, men det kände jag fan vad bra vi har på att bråka på 20 år.
Men det var ju inte ens ett bråk då. Det var ju, blev ju
nej, bara... jag vet. Fast det, nej, exakt. Vi lyckades hantera det utan att lite bråk.
Vi avstyrde ett
brasved av vardagsrummet som det hade blivit 10
alltså, år. Jag vet inte om du vill höra vad jag är för typ av bråkare.
Ja, gärna.
Det här är ju, jag vet inte om Robert lyssnar på den här podden. Jag tror inte att han gör det heller, men nu kommer jag avslöja lite om oss. Jag är ju en typ sådär, krypa ner i sängen bråkare, det vill säga när är då
ihop dags? Eller bara du?
Nej, ihop. När vi ska gå och lägga oss, klockan är kanske 12, det är en vardag.
Oj, vad sent ni går och lägger.
Ja.
Oj.
Ja, det är ju sent och då vill ju Robert bara sova, för vi ska upp tidigt på morgonen.
Ja.
Men då känner jag att det är första gången vi är ensamma under kvällen, så då vill jag ta upp det som irriterat mig så gruvligt.
Klockan 12?
Ja. Och framförallt så ville jag då ha en ursäkt.
Ja.
Och hade jag fått det så hade ju allt gått bra. Men problemet är att då uppstår då att han förstår inte vad jag menar överhuvudtaget. Och då måste jag ju säga det jättemånga gånger. Samma sak fast på olika sätt säga då. Gång
som
efter
gång. Som en repig skiva.
Ja, och klockan blir 1.
Du borde
eller 2.
Ha...
Och då säger jag alltid min man så här, det här är så jävla dålig timing. Måste du ta upp det här nu? Kan vi inte prata om det här någon annan gång?
Det är ju vidrigt när man är så här trött och bara
vill sova. Ja, jag vet. Och, då, liksom... och så känner han så här, så somnar han med så här högt adrenalinpåslag.
Ja, sover och, dåligt, och jag, drömmer mardrömmar.
Jag sover ofta väldigt tungt och djupt, för då har jag gråtit lite och då sover jag väldigt gott.
Gråter du av
sådana? Ja, jag kan gråta när jag blir arg, absolut.
Herregud. Ja. Men tycker du att det här är, vill du
nej,
måla
nej,
fram
nej.
Dig som en förebild?
Nej,
för jag är ju en
inte.
Förebild i det här fallet.
Absolut inte. Nej, men det här är ju verkligen skuggsidorna av Elinor Klintbergs privatliv. För det finns ju ett relationsråd som man får höra i många så här B-filmer. Och somna aldrig arga.
Nej.
Och det har jag gjort då en och annan gång.
Mm.
Men om du är lite Deepak Chopra, eller vad heter han?
Hugo Chopra.
Om du är lite Hugo Chopra, kan inte du berätta hur jag ska göra då? Istället för att ta upp grejer klockan 12 i sängen.
Mm.
När ska jag ta upp dem då?
Nej, men jag har ingen tids... Ja, men det kanske när Robert är lite piggar och inte vill sova direkt. Men så att jag har... Det är väl det enda jag kan säga om det. Men jag har några kloka saker ändå, tycker jag, att säga om det där.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det viktigaste tycker jag, det är någonting som det är en härlig sportfloskel också. Det är att tänka laget före jaget.
Mm.
Kan du säga det?
Jaget före laget?
Nej!
Nej. Okay.
Laget före jaget, det är liksom en one-liner som funkar precis lika bra i en kärleksrelation som på jobbet, som på fotbollsplanen. Och även i ett bråk. För när krutröken skingras och du ska prata med Robert om vad det nu är för någonting som du är arg på, då ska du inleda med ett vi.
Mm.
Inte du, Robert, borde ha tvättat bilen, eller jag kände så här.
Vad smart, för jag har ju alltid trott att, alltså, att man ska ju aldrig anklaga, det har jag lärt mig. Men jag har alltid trott att man får säga, jag känner att jag blir bla bla när det här händer. Att
inte man... enligt Deepak Grenberg så säger man inte så.
Ja, men gud, jag får nya insikter.
Nej, du ska liksom inte säga att ditt slappa beteende gör mig galen eller din aggressivitet påminner mig om Hitler och så vidare. Utan du ska säga, vi måste hitta ett sätt att hantera när det blir så här.
Det blir en gemensam sak.
Rufus inte har bra bordskick och det är ditt fel. Nej, inte, nej, förlåt. Vi måste hitta ett sätt att hantera den här sortens situationer, är det du ska säga.
Mm.
Nyckeln är ordet vi, inte jag eller du.
Mm.
Sen är det inte så här du känner innerst inne, det är det ju aldrig.
Nej.
Utan man lurar sin hjärna och det går ju alltid utmärkt. Man går emot instinkterna, spelar teater, utgår från vi-principen. Och efter en stund så där vi-babbel så är man där.
Så det är inte viktigt för dig att ha rätt alltså?
Jo, nej, men det går inte att ha rätt. Alltså det här är ju kapitel 2 i Deepaks bråkbok. För att ingen vinner ett gräl egentligen.
Mm.
Det där är rätt viktigt att komma ihåg. Jag har aldrig lämnat ett bråk med känslan att min fru hade rätt i någonting. Aldrig någonsin.
Mm.
I min värld har hon aldrig haft rätt. Inte på riktigt. Och om du frågar henne har ju jag aldrig någonsin haft rätt heller. Det är så man funkar.
Nej, men det finns väl något sånt här slitet uttryck att vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Typ.
Ja.
Man får försöka släppa det här med att ha rätt.
Så är det ju. Och framförallt kom ihåg att ingen som vinner. Det är, man bara minns, kommer ihåg den grundläggande regeln så är det ju enklare att ta sig an ett bråk. För det är ju, tycker jag i alla fall, oundvikligt att bråka i en relation. Men om du betraktar det lite mer som ett träningspass kanske.
Mm.
Att det här, det är inte svinkul men det kan stärka relationen.
Men en grej som jag tycker är riktigt obehagligt, det är att gräla inför andra. Det tycker jag är så hemskt. Alltså jag tycker att gräl är en högst personlig sak.
Mm.
Så att jag...
För att du mycket... tror att de andra kommer liksom titta ner på det eller att de ska bli skadade...
Nej, jag känner mig så utelämnad. Alltså där kan ju Robert vara mycket, om han blir irriterad över någonting och vi är hela familjen, alltså storfamiljen.
Då ryter han till.
Nej, men då kan han säga någonting som får mig att framstå i... Alltså han kan liksom initiera en litet, och jag nappar aldrig på det inför folk.
Utan aldrig, du tar någonsin.
Klockan 12! Så tar jag upp det.
Nej, men du ska få köpa min bok jättedyrt. Jag
skulle aldrig bråka inför folk för jag tycker det är så skämmigt liksom.
Ja.
Men det kanske är någon slags så här, fasadbygge som jag håller på med, att man gärna vill framstå som väldigt lyckliga och...
Ja, men eller så är det privat. För den där grejen också, jag har alltid tänkt att ungar far illa av att se sina föräldrar bråka, men det där i mina studier inför boken här har visat sig inte riktigt stämma, utan många barnpsykologer säger att ungar utvecklas av att se sina föräldrar argumentera vettigt med varandra. Mm. Inte slå sönder stolar, utan liksom föra fram vettiga vi-argument.
Har du minnen av att se eller höra dina föräldrar?
Ja, hemskt. Alltså, fy fan. Det var, de bråkade och skrek.
Men och det tycker väl ingen under, unga...
Så
ingen...
70-tals bilden av en pottfrisyr och så kudden över huvudet. Ja, det var hemskt.
Ja, men för jag tror att ingen unga vill väl höra sina föräldrar bråka.
Nej, men det här argumentera är väl... Alltså, man kan ju argumentera med lite höjd sådär. Det sägs även vässa barnens kreativitet.
Nej.
Och lär dem att ifrån, jo, det är barnpsykologer som säger, de vågar ta konflikter. Det är inte helt, annars blir man konflikter.
Det är sant.
Jag blev märkligt nog konflikter fastän jag hade en sån här uppväxt. Mm. Dessutom, och det här kanske är värt att tänka på, par som bråkar, de håller ihop. Alltså makar som aldrig tjafsar med varandra, de skiljer sig statistiskt sett mycket, mycket mer.
Mm.
För när man har slutat bry sig om relationen så saknas energin till ett bra gräl. Det här går ju lite i linje med vad min fru höll på med. Men det gäller väl liksom att gräla vettigt då. Alltså, laget för jaget, gräla.
Vet du att det finns 6 kategorier som vi svenska par bråkar om? Forskare har liksom delat in det i 6 olika kategorier. Mm. Det här var en undersökning från 2019. Och det är de 6 olika kategorierna.
Alltså vad man bråkar om.
Ja, vad man bråkar om.
Pengar, barnuppfostran... Det, vad är det?
Brist på uppmärksamhet är den första.
Klassiskt.
Svartsjuka, andra plats.
Mm.
Sysslor
och... Brist på uppmärksamhet är etta.
Nej, det här kanske är oberoende av varandra. Jag vet faktiskt inte. Brist på uppmärksamhet, svartsjuka. Sen kommer sysslor och ansvar.
Ja, just det.
6 på fjärde plats. Kontroll och dominans, 5:e plats. Ja. Och på sjätte plats, framtidsplaner slash pengar.
Är det först på,
Nej, men det var ju ingen rangordning.
Nej, det var ingen rangordning.
Nej, det är ju det vi bråkar om.
Och pengar är ju om möjligt det deppigaste, tycker jag, att bråka om. Ja. Det är väl, det har jag, inte mina föräldrar som bråkade mycket och inte jag och min fru.
Men vilken kategori bråkar du och Kristina mest om vad det gäller de här?
Brist på uppmärksamhet var det nog ganska mycket i den där sönderslagna tiden. Och vad ser du så att de andra hade?
Svartsjuka, sysslor och ansvar i hemmet. Sex, kontroll och dominans, framtidsplaner, pengar.
Kontrolldominans. Vad fasen är det vi bråkar om egentligen?
För jag vet
det är en uppmärksamhet fortfarande, fast av ett annat slag.
Det vi bråkade om, vi slog ihop våra familjer för, det är ju 11 år sedan. Och vi var ju fruktansvärt nykära och allt var bara happy, happy. Och det funkade ju verkligen med barnen och allting. Men ändå, det vi då bråkade om var bara en grej, och det var just barnen. För man hade liksom olika sätt att uppfostra dem på. Det var också svårt att leva med en person som kanske... Ja, men du vet, det är ju lite skillnad mellan ens egna ungar och andras. Att leva med någon som kanske inte ser på ditt barn med 100% kärlek. Och,
det där var så
laddat.
Ni som har moderna familjer förtjänar ju priser som lyckas få ihop.
Ja, men det var så laddat. Och, liksom, och sen blev det liksom så här... Frans, dukade inte av tallriken idag, typ. Alltså, du vet, det var en sån grej kunde få mig att bara... Och vilja försvara honom. Så vi bråkade så sjukt mycket om barnen första 5 åren. Nu gör vi aldrig det.
Nej. Ni har också blivit duktiga.
Ja, jag vet. Man blir ju bättre hela tiden.
Nej, men det där är ett helt enkelt ämne som du ska få ta någon annan gång. Den moderna familjens vedermöder. För det är ju otroligt intressant.
Jag läste faktiskt en väldigt intressant artikel. Det var Åsa Bäckman som skrev om gräl i DN. Och hon frågade
hon
sig...
Kul.
Ja, hon skrev bra. Och hon frågade sig om gräl är tidsbundna. Var grälen jävligare förr? Om jag inte missminner mig så var det en... Hon utgick från en Lars Norén-pjäs på Dramaten där det här hatet mellan paret är så kompakt och grälet är så överjävligt. Tror du att gräl var värre förr än nu? För jag menar, nu har vi alla möjligheter till exempel att skilja oss. Det hade ju inte kvinnor för 50 år sedan på samma sätt.
Men kvinnor tog sig väl inte ton på samma sätt för 50 år sedan?
Nej, men jag tänker, de grälen alltså, är ju nästan ännu läskigare.
Ja, fast det blev ju inga gräl. Det blev ju bara implosioner då.
Nej, men fast du, scener ur ett äktenskap, hur gammal är den filmen? Där tar hon ju så verkligen ton. Och den blev ju också ganska tongivande.
Ja, jag vet inte hur mycket hon tar. Han drar ju iväg. Jag ska till Paris ett halvår. Jag vill inte att du... Jag skulle kunna kokettera med att jag har dåligt samvete, men det har jag inte.
Det är så vidrigt.
Men om jag någon gång skriver den här boken då, som du verkar behöva, Konsten att gräla, så kommer jag förmodligen illustrera med det klassiska psykologiska exemplet Fångarnas dilemma, bara för att peka på hur viktigt det är med det här laget före jaget. Och att man ska tänka att man är ihop, liksom. Och att laggrejen är det som leder till något bäst. Känner du till Fångarnas dilemma?
Nej.
Det är så här spelteoriexempel som jag ofta tas upp. Det handlar om två personer som har begått ett brott ihop och hur de sedan hanterar det. Kan det i det här fallet för enkelhets skull kalla skurkarna för Hugo och Kristina då? Poliserna tar in dem i varsitt rum, förhörsrum. De har ingen möjlighet att kommunicera med varandra. En good cup, en bad cup, så är som vanligt. När de har mjukat upp fångarna så ställs de inför två val. Du vittnar mot din kumpan eller håller tyst. Om Hugo vittnar mot Kristina medan Kristina är tyst, så blir Hugo frigiven medan hon får 10 års fängelse. Omvänt likadant, om Kristina vittnar mot Hugo och får han 10 och hon går fri. Om båda skurkarna håller tyst, så får de sitta 6 månader i fängelse var.
Bästa alternativet också.
Om båda golar på varandra så får de 2 år var. Ja, men du fattar. Ur ett eget perspektiv kanske det mest rationella är kanske gola ner den andra, komma undan. Men, vi-hatten.
Ja, för ett lyckat äktenskap.
Det kollektivt kortaste straffet är när man liksom väljer varandra där, som skurkarna gör.
Alltså laget före jaget.
Precis som i ett äktenskap så gräl, så är den bästa lösningen att sätta egenintresset i sidan och välja laget. Samarbete. Blåsa snuten och rädda sitt äktenskap.
Briljant. Jag har lite annat att ta upp här. Men ska vi göra det? För nu var det ju slut, eller hur? Men...
Nej, kör.
Ja. Ja, men jag tänkte... För jag har faktiskt läst en bok för ett tag sedan som en etnolog har skrivit. Jag var tvungen att googla på vad hon hette. Hon heter Malin Havind. Och boken heter Dra åt helvete. En bok om gräl.
Ja.
Alltså en reportagebok då hon har intervjuat massor med svenska par om gräl. Och hon skriver om vad som händer inom oss när vi bråkar, både som individer och som par. Och sen så drar hon upp då stories från alla de här olika svenska paren som hon har pratat med.
Mm.
Och hela boken är väldigt så här avdramatiserande kring gräl överhuvudtaget. Men hon ställer sig en fråga i början av boken, och den tänkte jag ställa dig också.
Mm.
Är det så farligt att skrika dra åt helvete till sin partner? Vad tycker du?
Nej. Det tycker jag inte. Inte om man kan hitta ett sätt att närma sig varandra sen, så att det inte liksom ligger kvar där i 3 månader. Nyckeln, alltså det jag i alla fall använt mig av ganska mycket efter att ha slagit sönder vardagsrum och sånt, det är ju någon sorts humorgrej, att man ska försöka garva åt det. För att annars blir det ju svårt.
Vad kul det var när stol gick
sönder. Nej, men man måste ju kunna skratta åt det. Eller vi älskar varandra ändå, men fan vad tokiga
vilken
vi var.
Vilken jävla idiot jag var igår.
Ja, eller du.
Eller vi var.
Vilken idiot vi var.
Vi det är var. Det som, ja.
Nej, men det, för det lättar upp lite grann.
Men tror inte du att det är, alltså jag tror att det är ganska farligt att föra in så här giftigt språk i sin relation. Jag tror att det är viktigt att ha respekt, för det där språket får ju snabbt fäste. Och nästa gång du vill säga någonting så måste du säga någonting ännu giftigare för att liksom, för att det ska
ja, men det så tror jag absolut.
Och då är den onda spiralen igång. Alltså,
man kan ju nästan se på par som man anar de där kommer skilja sig inom 5 år, för de har så jävla vidrig ton.
Det kan ju bara
vara, det behöver inte vara orden, det kan vara tonfallet så här, när det är för gnälligt såna, det, ja, det blir giftigt.
Eller ögonkast, du vet, när man vimlar med ögonen typ.
Ja,
så här,
man alltså, är lite föraktfull
och försöker ta in andra på något sätt. Ja, det gillar jag inte alls.
Nej, men så alltså det är väl inte jättebra att säga dra åt helvete, men om du kan lätta upp det där sen och ta dig ur det på ett sätt, så är det väl inte, alltså ibland måste det bli kraftuttryck när kvinnor har gjort fel.
Kvinnor har gjort fel. Härligt, Hugo.
Har du lärt dig något?
Jag har lärt mig just hela den här vi-grejen, och vet du vad, jag ska testa den nästa gång jag
Men inte vid midnatt.
Inte vid midnatt. Jag ska testa den nästa gång jag vill ta upp någonting och se. Jag kan återkomma. Hur det gick. Men tack för idag och vi ses.
Vi ses. Jag är inte ledsna. Det blir en jämn vecka, men det deppar inte för det. Nästa vecka
då är det Elin-vecka. Då är det skarpt, då är det spänstigt.
Ja. Vi hörs om en vecka.
Ja, det gör vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.